Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Sektpodden. Vi sitter här tillsammans idag igen. Idag har vi en gäst med oss också. Peter Genbeck, min man, är med idag. Jag heter Emma Genbeck och är före detta pastor och medlem i Knupesekten och driver numera Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert. Jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker.
Mm. Ja, men jag ska berätta varför du är här, Peter, så ska du få presentera det också lite mer sen. Men vi har ju pratat om Livets ord lite grann nu här. Börjat, finns ju mer kvar att komma till. Och på den resan och även långt innan vi började prata om Livets ord i själva poddprogrammen, så har vi fått frågan vid flera tillfällen faktiskt, hur mycket Knutby var inspirerat av Livets ord, eller liksom, finns det någon sammankoppling, eller är det helt två olika saker, eller ja, hur är det egentligen med den där frågan? Och ja, men vi tänkte vi ger oss in i den frågan helt enkelt och försöker att svara på den så gott det går. Och då, eftersom vi har nära dig, Peter, som du är min man och du var föreståndare under många år, så, och var med från tidig start och vet väl, så tänker vi att vi frågar dig helt enkelt hur den här frågan. Så vill du presentera dig, bara vem du är, för den som kanske inte har lyssnat så mycket på oss förut?
Som sagt var, mitt namn är Peter Genbeck. Jag var varit med i Knutbysekten sedan 97 fram till att han upplöstes. I princip var inte med sista tiden, men var med under hela den processen. Och blev pastor under de här åren, och de sista åren var jag även församlingsföreståndare. Så under sekttiden i den här församlingen så kan man väl säga att jag har haft en ganska stor insyn, inblick i vad som hände, och också bär ett stort ansvar för också varför den blev som den blev, den här församlingen.
Mm.
På det sättet.
Precis.
Jag skulle vilja nämna då också att det var ju Peter som, genom att anmäla sig själv och de två andra ledande personerna i Knutbysekten, som det överhuvudtaget kom till en rättegång. Det är inte säkert att det hade hänt annars. Så det är vi tacksamma för.
Mm.
Tack.
Absolut. Men som sagt, var den här frågan när det gäller Livets ord och Livets ord. Jag menar, bara rent geografiskt så ligger ju Knutby bara 4 mil ifrån Uppsala, där Livets ord då fanns och finns. Och jag har redan, tror jag, sagt både här i podden och även skrivit och svarat lite på Facebook att visst var vi inne på Livets ords undervisningsdagar eller på möten och så som ledarskap i Knutby. Men hur mycket hade egentligen Knutby med Livets ord? Hur mycket fanns det? Var vi påverkade? Vad tänker du, Peter?
Jag tror man ska börja i den änden och liksom titta rent formellt. Rent formellt så var Knutby Philadelphia en pingstförsamling. Var knutna till pingst, det som kallas för pingströrelsen. Det här var innan pingst blev ett samfund, om man säger. Så rent formellt så hade vi egentligen ingen anknytning alls till Livets ord. Det Livets ord hade var att de varje år hade en stor sommarkonferens som kallas för Europakonferensen. På Europakonferensen så hade de en del som var för ledare, för pastorer. Och de första åren jag var i Knutby så brukar vi gå på den, i alla fall ett par dagar varje sån här konferens.
Vilka var vi?
Då var vi i ledarskapet, om man säger. Vi hade ju vad vi kallade det då för ett ledarteam. Så det var Åsa Waldau, det var Helge Fossmo, Kim Vincent, det var jag, det var min fru Emma här. Det var Josefin Frankner, Samuel Frankner. Patrik Waldau var nog sällan med, för han jobbade mestadels. Men vi brukar gå in, som sagt, var en till två dagar på de här samlingarna.
Vad lärde ni er då? Eller var det bara en allmänt liksom trevligt att hänga med? Eller tog ni intryck?
Vi tog intryck. Vi ville ju lära oss och förstå. Men jag, om man säger, alltså en del i Knutbyförsamlingen i ledarskapet var att vi ställde oss ju tidigt tveksamma och kritiska till andra rörelser, pingströrelsen, Livets ord och så här. Så vi hade ett ganska reserverat förhållningssätt ganska tidigt. Men om man ska tala om liksom Livets ord och påverkan då det har haft på Knutby Philadelphia, så skulle jag nog vilja påstå att den har varit ganska stor. Vi kommer, som jag sa, från en vanlig klassisk pingstförsamling eller pingströrelse. Men det är mycket som händer inom pingströrelsen, alltså runt 90-talet. Och mycket av den förändring som sker inom pingströrelsen kommer ju från Livets ord. Livets ord, församlingen tror jag bildas 83-84 någonstans. Är till att börja med väldigt ifrågasatta, upplevs som extrema. Ledande personer från pingströrelsen är väldigt öppet kritiska emot dem. Vet till och med att någon pastor liksom klargör att den Jesus som är på Livets ord är inte samma Jesus som vi har inom pingströrelsen. Det finns en tydlig schism här emellan.
På vad sätt skiljer sig Jesusgestalten i Livets ord, i trosrörelsen, från den i pingstförsamlingarna?
Jag har lite svårt faktiskt att ta den exakta skillnaden. Det som just vad som skiljer Jesus, det som är mycket är ju att om jag bara ska utgå från min egen upplevelse, så kanske lite hemsagt, men jag upplevde ju pingströrelsen som lite mossig. Pingströrelsen hade haft sin storhetstid, hade gått ifrån att varit ifrågasatta på 50, 60, 70-talet för att sen på 80-talet bli mer respekterade och inkluderade. Och vi som då hade vuxit upp under 80-talet i pingströrelsen, vi var ju, ja, men liksom pingströrelsen hade blivit ganska mainstream så sett. Och då när Livets ord kommer, så är ju det här någonting nytt, någonting som första åren upplevs som lite farligt, sekteristiskt, lite extremt. Men under 90-talet, när jag börjar beröras av det, är någonting som börjar bli mer, även de blir liksom mer accepterade inom frikyrkan. Men det är ju fortfarande liksom de, hur ska man säga, det jag attraherades var ju lite grann att det var ju de häftigaste killarna. Ulf Ekman var ju den radikalaste. Han var utbildad präst, han var liksom verbal, han var, som jag uppfattade, kunnig på sin bibel. Och det här var, ibland kan jag nästan se paralleller med partiet Ny Demokrati som växte fram under de här åren och Livets ord. Det var liksom, det var drag under galoscherna, det hände saker på Livets ord. Så min upplevelse i kontakten med Livets ord när jag mötte det första gången var att det var ganska stor skillnad på pingströrelsen och Livets ord. Pingströrelsen hade en stor sommarkonferens som heter Nyhemsveckan, som var i ett stort tält, typ ett cirkustält. Det var träbänkar, det var segertoner, det vill säga typ psalmer man sjöng. Det var långa sessioner med man diskuterade olika bibelfrågor och jag tyckte det var liksom, det kändes mossigt och lite radigt. Och sen kommer jag ihåg när jag gick på första Livets ord-konferensen. Man kommer in i deras stora kyrksal som tar in flera tusen. Man möts av proffsiga mötesvärdar, uppklädda i kostymer. Det är liksom en amerikansk touch på allting. När man kom in i lokalen så låg det snygga fyrfärgsbroschyrer liggande på stolarna. Det var gratis pennor. Det var liksom, det imponerade på mig det jag såg. Och man fick känslan av att, jag tror många med mig som har vuxit upp inom pingsthus under de här åren, kanske lite grann, man bar med sig lite grann om att det var liksom, ja, men lite tuntigaste killen i klassen känslan, även om jag absolut inte var tuntigaste killen i klassen, jag var någon av den coolaste, men med Livets ord så fick man en känsla av att wow, det här är bra. Det här kan man vara stolt över. Det här är snyggt liksom, det de gör. Det var snygga presentationer. Det var liksom, det imponerade på mig.
Det finns ju ett begrepp som kallades framgångsteologi.
Mm.
Som var väldigt tydligt under de här första åren. Hur skilde sig framgångsteologin ifrån den klassiska frikyrkokulturen?
Alltså, när jag närmar mig Livets ord, då har jag, då bär jag med mig en så liksom tanken om att jag vill jobba inom församling och jag vill bli pastor. Väldigt ärligt sagt så är det ju så att det man såg framför sig inom pingströrelsen att jobba som pastor var väl kanske inte den allra roligaste förutsättningen. Det innebar ett alltså pingst var väldigt präglad av att som pastor så skulle man vara en tjänande natur som skulle tjäna församlingen. Man skulle vara en herde för församlingen. Man skulle ge upp väldigt mycket av sitt eget i det. Det innebar ofta att man kanske kunde få en tjänst i ett kapell eller en församling. Mycket ideellt arbete och mycket, en låg lön. Så det var ett liv som det kostade på liksom. Jag kommer ihåg när jag växte upp hur vi hade ju predikanter som åkte runt inom pingsthusen och samlade in pengar inom till olika organisationer. Och det fanns liksom en lite skam kring att ha pengar. Jag vet att de här predikanterna, jag hörde någon berätta om någon av dem som, han hade väl en ganska ny bil. Den parkerade han alltid flera kvarter bort ifrån kyrkan så ingen skulle se hur fin bil han hade. För det fanns lite grann en touch av ett fattigdomsideal. Pengar var inte, det var inte riktigt fint. Och med Livets ord så kom ju en helt annan sida. Rätt som det är så är det inte bara okej att ha pengar. Du ska ha pengar och Gud vill ge dig pengar. Du ska vara rik, du ska vara välsignad. Pastorerna på Livets ord var inga fattiglappar utan de skulle vara framgångsrika liksom. Det var dyra kläder och det var mycket, framförallt på de här konferenserna var det mycket amerikanska predikanter som kom. Och de var ju verkligen den stilen. Det var dyra Rolex-klockor, det var stora guldringar, det var exklusiva kostymer. Så att det där var ju på något sätt kändes ju roligare än det man hade bakom sig inom pingströrelsen med det här lite grann fattigdomsidealet. Sen var det ju en undervisning som attraherade mig på Livets ord. Som jag uppfattade som bibelförankrad. Och ganska radikal.
På vad sätt då?
Alltså, Ulf Ekman var ju ingen predikant som stod med mössan i hand och var försiktig. Utan här var ju det var raka boliner. Det var som jag sa, liksom drag under galoscherna. Och han var provokativ. Och sökte i princip det provokativa. Och det gillade jag. Jag gillade hur han visade lite grann vart skåpet skulle stå i hans predikostil. Liksom.
Får jag fråga bara, det du pratar om nu, var det innan du kom till Knutby? Eller var det här när du väl hade kommit till Knutby och du åkte dit och tog med dig det tillbaka? Om vi nu liksom går
det
tillbaka
här innan, till Knutby. Mm. Det är innan jag kom till Knutby.
Så du har med dig det här tänkandet?
Jag skulle nog vilja säga att min huvudsakliga teologiska utbildning kom ju från Ulf Ekman. Genom hans kassetter, alltså det Livets Ord körde med väldigt tidigt var att de spelade in alla undervisningar på kassetter, så kunde man då köpa kassetter. Så jag tog ju allt det här och lyssnade på det här. Jag hade ett jobb då när jag jobbade som maskinsnickare. Så jag kunde ha på mig freestyle och sen så bara mata mig med Ulf Ekmans undervisning. Så jag hade ju i princip 8 timmar med Ulf Ekman i lurarna varje dag. Och för mig var verkligen Livets Ord det här wow-stället liksom. Och det var ju den här undervisningen som var extrem och radikal. Och olika ämnen de då berörde, det ekonomi var ett av dem. Där kan man höra undervisningen om att Jesus var ingen fattiglapp, han var också rik, han hade ett eget hus och där. Det här är ju saker jag har undervisat vidare sen i Knutby väldigt mycket av det här. Det var mycket som kändes nytt och lite omtumlande med den bakgrund man hade med de här sakerna de beskrev. Det var mycket kring karismatiken. Det hände saker liksom, man var mycket med helanden och under. Helanden fanns ju med under min uppväxt i pingströrelsen. Men om jag tänker tillbaka så handlar det väldigt mycket om att man på en söndagsgudstjänst exempelvis så la man fram bönämnen. Och då kunde någon ställa sig upp att tant Agda har ont i det här benet och kan ju liksom lyfta fram det här inför Gud. Jag hade vid något tillfälle varit med om att man hade liksom en helande gudstjänst i församlingen där jag vet att man bad för ben som växte ut och sådär. Men det var inte särskilt mycket så.
Ben som växte ut, men jag får göra ett inpass. Alltså det var vanligt att en person som hade ont i en höft eller ont i ryggen, så sa de här helande predikanterna, jag tittar, dina ben är inte lika långa. Och så drog man lite och bad lite och la på händerna och sen visade man nu de lika långa. Det var ett av de kända.
Alltså min syn idag är att det här är ju klassisk humbug.
Ja visst.
Alltså, och det är ju fascinerande hur många helande evangelister som just, man då pratar med människor och frågar, okej, du har ont i ryggen. Och sen så kommer de som någon slags läkare kommer på, jo men det beror på att dina ben är olika långa.
Ja, visst.
Och sen får man sitta på en stol och sen så ber de och drar ena benet. Ja. Och då, vad som händer är att man rör ju bäckenet bara lite grann.
Ja.
Och så verkar det som att de blev
längre. Hur mycket av det här var som man är knupig sen, tänker du, utifrån Livets Ord?
Vi hade ju inte så mycket helande förkunnelse på det sättet i Knutby. Så det tog vi inte med oss särskilt mycket. Men det var det jag skulle säga, att i alla fall på Livets Ord så var det ju så att det var ju ett stående inslag med det här med förbön och som man då kallar eftermöten som var väldigt karismatiska. Och där det inte bara var att man pratade om helanden och under, utan det var också att människor föll i anden, som man kallar det. Alltså att man bad och då ramlade människor ihop. Det var väldigt så här, folk kunde få som spasmer eller att det var... Ja, det var mycket som hände liksom. Och då som jag då var i tidiga 20-årsåldern, det här var ju jättespännande, jättehäftigt. Och jag vet, vi köpte videos från Livets Ord och tittade på det här och hade ju också själva väldigt mycket upplevelser av olika slag. Där det kompisgänget jag hängde med då, vi bad för varandra och hade ju... Idag är jag faktiskt försiktig att säga gudsupplevelser, utan jag får säga känsloupplevelser.
Mm. Men knutna till gudstron.
Ja, precis.
Och inspirerad av just Livets Ord.
Livets Ord, och sen även inspirerad av en annan rörelse som kommer ungefär samtidigt, där man kallar för Torontoväckelsen, en rörelse som heter Vineyard-rörelsen, där det var också mycket kring att be, och det som var kring dem var att man skrattade mycket. Men starka känsloupplevelser som man anknöt till sin tro.
Får jag fråga en sak? För någonting som för mig var nytt när jag kom till Knutby, som jag inte hade hört så mycket om. Jag har ju inte den historiken när det gäller Livets Ord innan jag kom till Knutby som du har. Jag har ju inte lyssnat på Livets Ord eller har liksom inte inspirerats av dem på det sättet. Jag kom från min hemförsamling. Men någonting som var nytt, det var ju det här med demoner och andemakter och så vidare när jag kom till Knutby, som Åsa pratade mycket om. Och som jag också sen förstod ganska snart, det var ju någonting som också fanns mycket på Livets ord. Skulle du säga att Knutby var inspirerat av Livets ord när det gäller de bitarna, eller var det någonting man också pratade mycket om i pingst, att det kom därifrån?
Jag känner inte igen något tal om demoner under min uppväxt. Jag har inget minne av att vi pratade om demoner eller så. Det enda jag minns var att vi inte fick spela spelet Drakar och demoner, för att namnet demon fanns med i det. Liksom. Och det fanns liksom oro kring hårdrocksmusik, och man liksom så här kunde prata lite grann om okulta krafter, men inte som en realitet. Utan hela den teologin om att människor kunde vara besatta av demoner, om exorcism, om andemakter man skulle strida mot, det vill jag nog helt och hållet faktiskt säga att det kommer från Livets ord. Och att det jag senare möter inom pingst är väldigt mycket influerat av Livets ord. Och när man talar om Livets ord och Livets ords påverkan på hela frikyrkorörelsen, och i det här fallet då Knutby, så är det ju inte bara det som sas ifrån talarstolen det handlar om. Utan för mig var det så att när man kom till Livets ord så var det ju två saker man ville göra. Det ena var att man ville gå på gudstjänsterna och uppleva saker, få höra liksom predikan. Och det andra var att man ville gå till bokshoppen. Och bokshoppen var ju även det är någonting som var känt för sig lyxigt och fräscht och imponerande. Den var stor, och där så var det uppradat då mängder med olika böcker. Och där kunde man köpa sådana då böcker som jag vet, för min del var det en bok som heter Rakt på sak om demoner av Lester Sumrall som jag läste och tog till mig. Jag kommer ihåg, det är där jag köper de här Frank Perettis böcker, Ondskans närvaro, Ondskans nederlag, som handlar om, den liksom fiction fast den beskriver en andlig verklighet.
En del av de där böckerna har anhöriga till vuxna medlemmar då i Knutby gett mig. Bland annat om man just är förälder kanske, så fanns det en bok som handlade om släktandar. Att man kunde ha dåliga andar och därför inte borde ha kontakt med föräldrar och mor- och farföräldrar, för de hade dåliga. Känner du igen den?
Mm. Det fanns en amerikansk, en kvinnlig predikant som heter Marilyn Hickey.
Det är hon, precis. Ja,
som, det kommer jag ihåg, jag köpte de här videorna och tittade på med henne, och hon beskrev om släktandar. Hon berättade, jag tror hon berättade någon historia om att hon hade adopterat en son och som blev kriminell och började stjäla saker när han kom upp i tonåren. Och hon kunde inte förstå var det här kom ifrån, för att det fanns ju ingenting i hennes miljö som skulle uppmuntra till det här. Men då började hon forska i vem hans biologiska föräldrar var, och det visade sig att hans pappa var ju någon tjuv nerifrån Mexiko. Och då konstaterade hon att det var ju liksom andar då, det var ju demoner från den här pappan som inte hade brutits då i Jesu namn, som gjorde att den här pojken blev en snattare då. Det är ju för övrigt en ganska tacksamt sätt att som predikant hävda att en demon som har med det att göra, istället för att man tittar på sin egen uppfostran och i sin egen miljö om det kan vara någonting. Men där inspirerades ju vi. Och jag ska också i helhetens namn säga att väldigt mycket av Livets ordsundervisning som planteras in i Knutby, den planteras in i Knutby i viss mån självklart via mig, men i väldigt mycket via Helge Fossmo. Och där ska man också komma ihåg på att det filtreras då genom Helge Fossmo också. Men exempelvis det här med släktande och det är ju en icke som jag har fått ifrån Livets ord helt enkelt.
Jag har också hört av medlemmar som var med på den tiden att det förkunnades att Gud hade satt Livets ord så nära Knutby för att det fungerade som en skärm mot onda makter för att skydda Åsa. Känner du till det?
Jag känner igen det. Kom ihåg att det är faktiskt att, ja, det här är så pinsamt att säga, men när Åsa och Helge berättar första gången att de tror att Åsa är Kristi brud, så det jag finner mig säga är att nu förstår jag varför Livets ord ligger i Uppsala.
Mm.
Och det fanns, och det här vet jag inte, det fanns något tal om att Satan hade sin tron i Uppsala och att Livets ord fanns där som någon slags
det där
makt.
Känner jag igen.
Ja.
Ja.
Som stred emot det här. Och det fanns just även en teori om att det måste ju varit någon besatt stadsarkitekt i Uppsala kommun som har placerat ett pentagram i rondellen utanför Livets ord. Med spetsen riktad mot Livets ords lokal. Och satt tre stycken, en pyramid i varje hörn som skulle ha någon slags okult symbolik. Och om jag inte missminner mig helt fel så har jag varit och tittat på den här rondellen. Och det stämmer att det den ser ut så. Så att,
och det gjorde man till en hel grej omkring. Ja, men precis. Det där känner jag också igen faktiskt. Ja.
Kan det vara det att universitetet, vetenskapen, evolutionsläran, kan det vara det att ärkebiskopen, domkyrkan, svenska kyrkan, att man i den svenska trosrörelsen och ni i Knutby tyckte att det var någonting som ni ville kämpa, strida mot i den här radikala.
Absolut, alltså det du beskriver, det här har jag faktiskt glömt, men när du beskriver det här så minns jag att det var ju så här vi resonerade. Evolutionsläran var kanske inte den största fienden, utan den största fienden var ju det man kallar för teologen. Det vill säga den teologiska utbildningen på Uppsala universitet.
Det var inte bra.
De var inte bra, för de stod för det absolut värsta, nämligen liberalteologin.
Liberalteologin
var ju det man såg som den stora fienden. Och det fanns ju väldigt mycket, alltså det återigen, det här har jag inte med mig från min pingstbakgrund, men när man närmar sig Livets ord, då fanns det här med ett fiendetänkande.
Mm, precis.
Det fanns en stor fiende mot Livets ord, var en man som heter Sigvard Axelsson. Man talade om en
han var missionsförbundare och socialdemokrat och teolog vid universitetet.
Ja, just det. Sen hade vi Viggo Junker som var missionspastor i Uppsala. De här talades som fiender verkligen. Och det var ju inte så att, vad jag vet, man talade om det framifrån från talarstolen. Men det fanns i den här, liksom, i den här miljön så fick man lära sig väldigt fort att de här människorna, de var fel. Och de skulle man vara emot liksom. Och den dynamiken fick vi ju med oss väldigt mycket sen till Knutby. Att det finns en yttre fiende man måste strida emot. Och vi måste hålla ihop mot den här yttre fienden.
När du säger radikal så förknippar jag det med några punkter som jag uppfattar som typiska för den här radikala sidan av trosrörelsen. Får jag nämna några av dem och höra din reaktion?
Mm.
Det ena är inställningen till abort.
Mm. Där har ju hela Ja till livet organisationen som var knuten till Livets ord. Jag har sagt i tidigare sektbondenprogram att jag liksom, när jag liksom gick in i att bli en radikalare kristen, om man säger så, att det kändes som att det fanns som ett färdigskrivet papper med vissa saker som man skulle hålla sig till.
Ja.
Och det var ju exempelvis en sak som abortfrågan. Den helt klart knuten till det.
HBTQ, homosexuella, bisexuella, transsexuella, queer,
absolut,
intersexuella.
Någonstans där i början av Knutbytiden så kom ju utställningen Eko Homo som Elisabeth Olsson Wallin hade. Det var ju liksom, som vi såg det, djävulens verk som skulle gås emot. Pridefestivalen var ju Sodom och Gomorra på Sveriges gator. Det här skulle bes emot. Alltså man såg ju väldigt mycket de här sakerna som att det här är beviset på att djävulen själv håller på att ta över Sverige.
Ni vigde inga samkönade par i Knutby?
Nej, det gjorde vi inte. Det var till och med så, till min skam, för jag säger att jag höll en predikan där jag talade om homosexualitet som en sjukdom.
Gjorde Ulf Ekman det också?
Jag kan inte med säkerhet säga att jag liksom kan säga så här, jag vet att han predikade så här, men jag absolut att det fanns i den kulturen, ja.
Sen när man är läkare så är det här med utvecklingsläran, evolutionen. Att vi på vetenskapliga sidan vet mycket väl att idag när man har kartlagt DNA, alltså arvsmassan hos människor, och kan visa hur vi är besläktade med primater, även neandertalare har man kunnat återse. Man kan följa kedjan hur människan har uppstått, besläktat av andra djur. Och det finns ju då någonting som kallas ontogenesen, där man ser när ett foster utvecklas att det lilla fostret liksom följer steg som också motsvarar filogenesen, den här stora utvecklingskedjan till att bli människor. Vad säger du om det?
Alltså jag är ju själv i min liksom resa idag när det gäller min egen tro. Att liksom hitta fram. För min del så fanns ju det här med det man kallar för kreationism. Och det fick jag ju till mig väldigt tidigt. Och det är redan från min pingsttid hemma i Falköping. Och vilket egentligen gör med att jag hade en kompis som var väldigt inne i det här med kreationismen. Sen så fanns ju, det var ju det som var rådande på Livets ord. De hade ju en man som hette Christer Renard för mig som talade väldigt mycket om det här och så släppte böcker, och det var ju sånt här man kunde köpa i deras bokshop.
För jag var från, Christer Renard, var inte han lärare på skolan också?
Ja, det stämmer.
Så att det var väldigt liksom influerat i skolan, ja. I Livets ords skola.
Ja. Precis, och det man kan liksom...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För mig var ju det här att vara radikal. Var fundamentalistisk. Man skulle ju vara fundamentalistisk, man skulle stå på fundamentet, och fundamentet var ju Bibeln som är Guds ofelbara ord. Det är också det som var liksom hela Livets ord. De hade ju någon, det de i slutet på varje undervisningssätt så förklarade de liksom vad deras vision var, och det var ju någonting om att utrusta Guds folk med Guds ord och just det med att utrusta, att på något sätt mobilisera. Det fanns ju väldigt mycket det här militära språket fanns ju på Livets ord på ett sätt som jag inte hade med mig från pingströrelsen. Och när jag tittar på det idag, så att problemet så var ju det här att Bibeln var ju inte bara en religiös bok, utan Bibeln blev boken som har svaret på alla frågor. Just det. Och rätt snäll så skulle Bibeln vara en alltså en medicinsk bok som skulle ge svar på hur du blir frisk från sjukdomar. Bibeln skulle bli en biologibok som förklarar hur jorden kom till. Bibeln skulle bli en bok som förklarar hur du ska sköta din kropp. Hur den ska bli en bok som förklarar hur du ska sköta din ekonomi. Så att man stoppar ju in alla de här ingredienserna, och allt, på alla områden i livet så skulle du finna svaret i Bibeln. Och där tror jag väldigt mycket blev ett jätteproblem. Så ja, det här med kreationismen var ju definitivt med, och det tog jag ju med mig till Knutby, och jag undervisade ju om det, så att jorden är bara 6000 år gammal och så. Och man kommer också in i någon slags, som jag kan tycka idag, någon slags kvasivetenskaplighet här.
Ja, visst är det det.
Ja, man hittar på saker. Och
det här med intelligent design, att det skulle vara Guds skapelse, men han hade varit finurlig och då brutit in. Men dessemellan hade det varit att ungefär det fanns en tid när små barnen kunde leka med dinosaurier, och den här idén om att...
Ja, det var ju många kristna då som menade på att det här med dinosaurierna var en myt. Att det var ju inte alls, och att man, jag kommer ihåg att man ifrågasatte, den här kol-14-metoden var väldigt så här populärt att säga, att man hade gjort försök med kol-14-metoden på levande människor, och då visade det att det var flera miljoner år gamla, och väldigt mycket där känns som det var bara rykten, ja, som visst florerade. Men Man vill ju tro på det.
K14, om vi ska för våra lyssnare kort säga vad det handlar om, så är det så att organiskt material består av kolkedjor, kolväten, kol. Och då kan man se att en del av kolet sönderfaller med tiden, så man kan bestämma. K14 är en isotop, så man kan liksom bestämma hur långt det här sönderfallet har gått. Så vet man när den här varelsen, den här levande varelsen var i livet.
Nej, men och det, alltså det jag kan konstatera är ju att pingströrelsen är en subkultur. Livets ord är en subkultur, men det var en mindre subkultur. Och man blev också så att man liksom, i det här man skulle ha svaret på allting, man skulle ha egna skolor, man skulle ha egna universitet, man skulle ha liksom, man skulle sätta standarden på något sätt. Och det är ju den teologin som kommer. Det var ju att vi är ju barn till Abraham, som han undervisade. Vi har fått en gudomlig auktoritet.
Det där är intressant, för det där med den gudomliga auktoriteten, det hör man ju Livets ord-pastorerna tala om, Ulf Ekman och andra. Vad betyder det för er? Hur uppfattar ni det?
Det var ju jätteinspirerande. Alltså, som jag sa där, liksom, lite här kom man liksom och kände sig som att man var tunt i skolan och sådär. Sen får man veta att jag har en gudomlig, alltså Gud har lagt ner i mig förmågan att kunna befalla onda andar att gå i Jesu namn. Jag hade liksom, Gud har lagt ner en auktoritet i mig så jag kan befalla sjuka att bli hela. Man talar väldigt mycket om ordets makt, ordets kraft. Man hade liksom uttryck som att se det som det är, men tala som det ska bli.
Vad betyder det?
Det betyder i praktiken? I praktiken så betyder det att alltså, i praktiken kan det vara så här, du är redan helad, för du är en ny skapelse i Kristus. Se, det gamla är förgånget, men det nya har kommit. Då kunde det innebära att du skulle bekänna, även om du var fattig, så skulle du bekänna att du var rik.
Oj.
Och du, eller att om du var sjuk så skulle du bekänna att du var frisk. Väldigt mycket av teologin handlar ju om ordets makt. Det finns bibelorden som säger att du har liv och död på din tunga, och den som gärna brukar den för att äta dess frukt. Det vill säga att du har makt att antingen tala liv eller att tala död. Krasst, det är ju så det är. Du kan tala positivt eller negativt. Det är inte konstigt än så. Men här blev det ju att du kunde tala liv in i situationer, alltså du kunde skapa under, och man knyter ihop det här med olika bibelställen och så, att där Gud sa och det blev. Han skapade alltså utifrån intet, så skapades någonting så att det fanns. Och det vet jag, jag kommer ihåg jag hörde en predikan med Ulf Ekman, och där han berättade om liksom hur auktoriteten han har fått hos Gud, och hur han vid något tillfälle hade kommit ut och stod då liksom på farstukvisten och konstaterade att det regnade. Han gick ut på farstukvisten och liksom tog auktoritet över vädret då, och befallde regnet att sluta regna. Och så slutade det regna. Och om det här blev man ju så här, oh, wow, liksom.
Du trodde på det?
Ja. Ja, men alltså, och då, kom ihåg, då sitter man, nu tror jag lyssnar på det här på en kassett, men liksom här sitter man ju, som då var jag liksom 19-20 år, du sitter ju i en lokal med flera tusen andra vuxna människor som säger ja, amen, wow, halleluja.
Uh-huh.
Ja, alltså det, ja, jag trodde på det.
Mm.
Och jag vet, någon annan gång han berättade, de var då i att de skulle starta friskola. Mm. Och så hade de möte med Skolverket. Och han beskrev hur Skolverket hade kritiserat massa saker, att det här kommer inte bli och det här. Och jag tror inte, jag vet inte om lagstiftningen hade gått igenom än att man fick ha svenska friskolor. Och då Ulf Ekman beskrev hur han bara kände hur Gud inspirerade honom. Och där han liksom spänner ögonen i de här från Skolverket. Och sen så säger han bara, ja, jag hör vad du säger, men nu ska jag säga hur det kommer att bli. Och sen förklarar han att vi kommer starta en friskola här i Uppsala. Och det är inte den enda friskolan, utan det kommer startas friskolor, och sen så börjar liksom köra han på. Och jag tyckte ju liksom, wow, det här, vilken predikant, vilken pastor. Det är ju långt ifrån det här jag var uppvuxen med.
När du berättar det så tänker jag ju genast på Åsa. Och hur hon hade ju verkligen övertygelse om att hennes ord, att hon var ju nästan så här, jag måste vara försiktig med vad jag säger, för jag vet inte hur mycket jag påverkar världshistorien med mina ord, och med, om jag säger någonting med en person så kanske den blir, ja, kommer du ihåg det, Peter?
Ja, oh ja. Nej, men hon,
jag tänker, hur mycket var det inspirerat av den här förkunnelsen?
Återigen, jag kan ju inte se att jag har med mig det här från min uppväxt inom pingst, utan hon har ju hämtat upp det här från Livets ord. Hon var ju väldigt inspirerad av Catherine Kuhlman, en amerikansk helande evangelist. Hon var inspirerad av en man som heter Benny Hinn väldigt mycket. Så att hon var ju övertygad om att hon hade den här makten. Jag vet, hon vid något tillfälle så sa hon ju till någon kvinna, hon var arg på att jag lägger 10 kilo på dig. För hon tyckte att hon skulle gå ner i vikt, och hon blev så arg på henne så hon liksom befallde 10 kilo så att hon skulle bli kraftigare. Och Åsa var ju helt övertygad om det här. Mm. Och det blev inte bättre av att hon var ju påäd av oss. För att det var ju många gånger jag förstärkte det här när hon frågade efter vad händer och sker. Och ja, men det är så intressant, för nu har du talat om det här.
Ja, där känner man ju igen som läkare från patienter som är i en psykos eller psykosnära tillstånd. Att de får en föreställning om att deras egna tankar påverkar. Och en del känsliga personer när det går över i depressiv fas kan få skuldkänslor. Det var mitt fel att vulkanen eller bilolyckan, eller alltså att man inte längre är avgränsad i sin individ. Mm. Så det låter väldigt oroande att även om det var inom trosrörelsens koncept. Men sen var det ju det här med, om vi är inne på Knutby, Livets ord och Savalda, att 1999, som jag ser som året, the point of no return, när Åsa gick ut med att hon var Kristi brud, men där också församlingen samlade ihop pengar till den här resan till Seoul. Och det var en charterresa där Ulf Ekman var ledare, och där Åsa gjorde misstaget, kan man väl säga, att profetera i förväg vad som skulle hända under den Seoulresan. Var du med och hörde vad hon skulle...
Nej, jag har nog inte hört henne själv säga de sakerna. Jag har ju hört henne nämna den där profetian något gång tidigare. Jag känner inte igen att jag har hört henne profetera om det. Men jag vet hur resonemangen gick kring det däremot.
Men det var väl, men det fanns väl andra runt omkring som profeterade och som hon tog åt sig av det. Jag tänker på det här med att hon skulle få framgång på det här sättet. Mm. Eller hur? Jag tänker på
det var ju så speciell tid, hela allting som skedde där. För det här är ju också under tiden som Helge Fossmo vid det här tillfället ligger ju på sjukhus under vad vi då trodde var några demoniska attacker. Mm. Och så åker Åsa iväg till den här resan. Och jag kommer ju ihåg hur jag själv, för jag hade ett jätteförtroende för Ulf Ekman. Och jag tänkte att Ulf, han måste ju se att det är något speciellt med Åsa. Och så blev det ju inte så alls på den resan.
Han kanske gjorde det. Ja, han såg att därför att han behandlade det som alla andra. Han kanske såg att hon var överspänd, eller vad man skulle säga. Därför hon kom ju hem och hade förut sagt att John Gisho, som var pastor i den största av alla världens pingstförsamlingar, hade eget jetplan, fick hälsa på presidenter och påven, och var ju också en politisk maktfaktor, skulle känna igen henne, att nu var bruden. Så att hon hade ju, och kommer hem, och detta inte har hänt. Ulf Ekman har inte presenterat henne som, utan hon fick vara som en av de andra passagerarna eller resenärerna.
Det var ju precis så det hände. Jag kommer ihåg att hon ville ju få vissa saker utav det, som att, jo men de såg nog något i alla fall, för att hon pratade om att John Gishos närmaste man hade ju, hon hade fått liksom komma in på hans kontor och sitta vid hans skrivbord och sådär. Så hon ville ju alltså få det lite speciellt, men ja, det var ju, det var ju ett försök hos henne där. Hon trodde, och det var ju det hon hela tiden levde med. Att hon tänkte ju att snart kommer omvärlden få upp ögonen för min storhet. Liksom.
Mm. Ja. Istället så blev det här slutet av det året som Helene Fossmo dog.
Mm. Och det året som väldigt mycket startade, som du sa, Point of New Return.
Jag tänkte på en annan sak, just det här med andlighet. Jag vet inte om du kommer ihåg där, Emma, hur vi talade om att Knutby skulle vara ett befriat område.
Jo då, det kommer jag mycket väl ihåg. Att man skulle känna när man åkte in i Knutby, så skulle man känna av att det här var ett befriat, liksom ett annat område. Här skulle man känna av den andliga frihet som fanns och så vidare. Och då jag tänker mycket på det här, vi kom in lite grann på det förut, det här med strid och det här med att vara en kristen soldat och svärdet och liksom rustningen och att man använder mycket av de termerna. För det gjorde vi ju med det mycket Knut på. Jag vet när jag läste Kornhalls bok så blev jag ju så här, oj, när han beskrev Ulf Ekman, när han pratade om det här så kände jag igen det så otroligt väl ifrån hur vi, utan att jag har lyssnat så mycket på Livets Ords undervisning faktiskt, som du då har gjort, så känner jag igen det jätteväl. Och då tänker jag att det var ju verkligen någonting som vi, och framförallt tror jag, så var det väl Helge som hade väldigt mycket av den undervisningen, och pratade mycket om det här med att med vapen och strida och döda demoner och allt och det här.
Mm. Nej men alltså, Helge var ju så, han var ju så inspirerad av Ulf Ekman och hela den här teologin som fanns kring Livets Ord, och Helge var ju full av berättelser kring det här, om andliga strider och insikt kring andliga saker. Och han hade ju stridit mot, han hade mött satanister hemma i Kristinehamn, och han hade haft upplevelser av att liksom andemakter kommit in i hans rum. Och vid något tillfälle hade han ju beskrivit hur han hade vaknat, och då stod ju Satan själv i hans, vid hans säng och hade erbjudit honom att om du lyder mig så ska jag ge dig all makt, någonting bla bla bla. Men han hade liksom fått befalla liksom Satan att gå ifrån honom då i Jesu namn. Och det här var ju att ju mer man läste litteratur och så från Livets Ord, då hittar man ju samma historier. Fast det var Esther Samrell eller Kenneth Hagin eller någon annan utav de här som då hade beskrivit samma sak. Så att definitivt var ju hela det här andliga krigsteologin väldigt inspirerad och från Livets Ord. Så var det ju bara. Och det hör man ju. Jag tänkte också, jag har också själv lyssnat igenom Kornhalls bok, och jag tycker jag fick jättemycket vibbar därifrån. Jag bara konstaterade, men det är ju verkligen härifrån vi har fått det. Liksom.
Mm.
Och med det sagt, så hela Kristi brud-teologin har ingenting med Livets Ord att göra. Livets Ord har, vill jag nog påstå, ingenting som man kan liksom knyta till dem när det gäller mordet och det som sker. Utan nu talar jag om den teologiska utvecklingen inom Knutby. Mm. Så är det mycket,
att vi var influerade väldigt mycket. Och hur snett det faktiskt kan gå när man rör sig de här.
Alltså, det är verkligen så att de öppnar upp för väldigt konstiga influenser. Mm. Via framförallt sin bokhopp, vill jag påstå.
Mm. Och det tycker jag är bra att du säger bokshoppen. Och jag säger då friskolorna, eftersom för barn finns ingen religionsfrihet. Och jag är väldigt inriktad på att om alla barn får åtminstone en saklig utbildning, så har man en värdegrund som man kan dela och en kunskapsbas. Men sen kan man ju få hålla sin tro. Vi har religionsfrihet, man har yttrandefrihet, och så länge min religion inte så länge jag inte skadar eller klämmer mig på så att jag minskar en människas frihet som inte tillhör min grupp. Och då vill jag säga det, att jag har ju varit med om, jag hade släktingar som blev medlemmar i Livets Ord redan på 80-talet, och jag har ju varit med om att möta en slags framfusighet som Livets Ordare, där man kunde skapa starkt obehag hos människor runt omkring. Och den här lite påträngande trovissheten, som i sitt uttryck blev som en hänsynslöshet eller ett förakt mot andra då. Jag kommer ihåg också en som inte har med mina släktingar att göra, men vi seglade förr i tiden om somrarna, så utgick vi härifrån hamnen i Saltsjöbaden och sen seglade vi ner till Ronneby och ibland vidare mot Danmark, Bornholm. Men en kväll när vi la till i Kristianopel vid Kalmarsund och så har man lagat sin middag, man sitter i sitt brunnen, solen går ner och piren där, så är andra båtar och det är lugnt liksom. Det är som ett litet speciellt pyrliv som man lever som. Då kom en sån här församling från trosrörelsen påverkad och började sjunga sånger och började ha predikan på piren. Aha, jag kommer, okay. Jag hade ju mina liksom obearbetade problem också från uppväxten med det här frikyrkliga, och jag kommer ihåg att jag fick lämna sittbrunnen. Jag fick gå ner i kabyssen eller salongen, vad vi kallar det, för att komma undan. Och det här, liksom det här lite ivriga, påträngande, känner ni igen det ifrån Livets ord?
Absolut, ja. Mm. Alltså det är ju, och det är ju lite speciellt, för det tog vi inte med oss till Knutby. Det fanns inte i Knutby, men det jag kommer ihåg från Livets ord när jag var där var ju, du skulle vara ivrig, du skulle liksom vara hungrig, du skulle vara framåt. Och när jag tittar tillbaka på det här, jag kommer ihåg det var en predikant som hette Tim Story som jag tyckte var väldigt häftig. Och det hände väldigt mycket på hans gudstjänst, det just det att människor hade upplevelser av att de föll eller de fick profetiska tilltal och sådär. Och när jag tittar på det här, när jag tänker tillbaka på det, så ser jag ju tydligt det här är en manipulation som sker. För det han gör, han kunde gå fram, han var lite så här, ja men lite, nu vet, Will Smith-kille, så här, lite komiker, lite cool kille från USA som gick där fram och tillbaka i sin kostym. Och sen så kunde han säga, kunde liksom peka att någonstans på den högra sidan av lokalen här så finns du är en man, du är medelåldern, du står i en kris i livet och Gud har någonting alldeles speciellt för dig att göra. Och det är såklart att sitter du i en lokal med 2000 personer och du pekar ut 1000 av dem, så klart det finns en medelålders man som har en kris i livet. Det är ju självklart liksom.
Finns flera stycken.
Ja. Och sen så börjar han liksom bli lite mer och mer specifik. Och sen så till slut så är det ju någon stackare som känner som liksom den som känner sig manad att det är nog mig det här gäller.
Oh.
Och då kan han säga liksom, ställ dig upp. Och då ställer den här personen sig upp. Då ska man komma ihåg det. Då står du upp själv i ett folkhav av 2-3 tusen personer.
Mm.
Och sen så kan han säga, kom fram hit. Och då börjar den här killen gå framåt och sen så på vägen så här, nej, spring, det kommer nu kommer Guds kraft, skynda dig, för nu kommer Guds kraft. Och den här killen ser man då, han springer fram på scenen och så står Tim Story där och liksom, och när den här killen kommer upp på scenen, då sträcker Tim Story ut handen och så skriker han bara liksom, nu kommer Guds kraft.
Mm.
Och effekten blir ju att den här killen ramlar omkull och börjar skaka.
Mm.
Och jag då tyckte jag ju, wow, fattar liksom, vad är det här? Det är något så här coolt om jag aldrig sett i sin uppväxt. Och idag ser jag bara att det här är ju en ren manipulation och att du spelar med människors känslor och utnyttjar det här. Och det som är intressant, eller en sak som jag tyckte var intressant med Tim Story var att han, det här kallar man ju för en smörjelse. Smörjelse är ett liksom uttryck för att ha Guds kraft i sig eller att den heliga ande verkar
genom smorde.
Den smorde, ja.
Mm.
Och dels kan man ha en smörjelse som var verksam, men man kan också ha en kallelse och en tjänst och då var man liksom smord till någonting. Och jag vet att redan då reflekterar jag, för Tim Story, han sa vid något tillfälle att när jag kom in i min tjänst och jag kom in i den här smörjelsen och jag bara ser att människor blev berörda och de här sakerna skedde. Det var inte genom att jag var hemma och bad och läste Bibeln, utan det var att jag tittade på Benny Hinn. Tittade på video efter video efter video. Och så började jag göra likadant som han gjorde. Och då kom Guds kraft över mig.
Ja, just.
Så att jag bara insåg att det här är ju, alltså väldigt mycket av det här är ju ett psykologiskt spel.
Mm. Imitation
brukar imitation, jag ja. Och det är ju det här jag kan önska idag, att väldigt mycket inom, hur ska man säga, det har ju inte specifikt med Livets ord att göra, men det jag kan möta idag är ju att inom framförallt karismatisk kristendom så är man är väldigt rädd för att vara självkritisk, uppfattar jag.
Och det kallas väl tvivel?
Ja. Och man skulle behöva möta det här mycket mer och börja ställa sig från. Jag var i ett samtal med några faktiskt pastorer och pratade om Knutby, och de var väldigt enade om hur sjukt allting var i Knutby och hur snett allting har blivit. Men sen vill jag bolla tillbaka till frågor till dem. Och då frågade faktiskt dem, har ni varit manipulativa någon gång?
Frågade du dem?
Ja,
ja.
För jag tycker det är en ganska intressant fråga. För att idag när jag på något sätt har fått öppnade ögon på ett annat sätt, så kan jag se, här var det manipulativt och här var det manipulativt och här var det manipulativt. Och jag har ju också fått upp ögonen för att jag var väldigt manipulativ. Men jag trodde ju inte jag var manipulativ.
Nej, man vet inte om det själv när man är i det.
Precis, jag trodde till och med att vara Gud.
Ja.
Jag trodde att det här var Guds kraft. Och det är där jag önskar att karismatisk kristendom mycket mer skulle börja våga liksom titta sig själv i spegeln och liksom bara titta på, okej, var jag manipulativ här? Eller inte? För att det är, på livets ord var det mängder med manipulativa saker som skedde under de åren jag följde dem. Bara en sån detalj som jag kan nämna då, med det här med den liksom goda bekännelsen, att det talade ordets kraft, att i predikostilen så kunde man ofta säga så här att Ulf Ekman och någon annan av predikanterna kunde säga någonting då att Gud är god. Och sen sa man direkt efteråt, Gud är god, säg Gud är god. Och då sa hela församlingen, Gud är god.
Oj.
Så att det var en del av predikostilen.
Mm.
Gud vill välsigna dig, säg Gud vill välsigna dig. Och hela församlingen sa, Gud vill välsigna dig.
Mm.
Så att det var ju en väldig manipulation som, och jag tror nästan så att till och med folk tänkte säga, det här är manipulativt, men det är bra. För det är för en god sak.
Det suggererar och det ger den här känslan av när man hör många röster. Det vet vi ju, det är härligt att sjunga i kör. Det är härligt att vara på en hockeymatch när alla jublar och när, vad kallas det, när supporterklubben sätter igång med ramsorna. Det har en stark effekt på känslolivet.
Mm. Absolut.
Och det känns mycket starkare när vi är många som gör det samtidigt.
Det är också en sak när man kommer då in på min uppväxt inom pingströrelsen. De sångerna vi sjöng, det var ju det vi kallar för segertoner, det är ju typ psalmboken.
Mm.
Vi hade ju också kristna popband, vi hade liksom, det var ju band som i Nådal, det var Salt, det var Jerusalem, det fanns i.
Mm.
Men det var ju inte knutet till en gudstjänstform, de här popgrupperna, utan det var att man gick på en konsert. Eller också gick man på gudstjänst, och på gudstjänst så är det ens namn var det lite träligare musik.
Mm.
När jag möter Åsa Wall och hon kom in, då börjar hon, det här fanns lite grann i församlingen innan, men det var framförallt hon som liksom, i alla fall i mitt liv, började trycka på det här med lovsång.
Mm.
Och införa liksom, att man skulle sjunga lovsång. Och det är ju en typ av lite enklare musik, mer kanske lite mer influerad av modern musik. Och det som framförallt var är att där kombinerar man ju en religiös, alltså att en tillbedjan och upphöjande av Gud ihop med de här sångerna. Och då vet jag att det här är också någonting man kan knyta väldigt tydligt till livets ord. Att med livets ord så kommer den här lovsångskulturen in i frikyrkor Sverige. Den hade säkerligen kommit in ändå på andra sätt, för den är stor idag i hela världen inom den karismatiska kristendomen. Men det är någonting som jag också har funderat mycket på.
Man lyfter också händerna, eller hur? I den här lovsångs...
Precis, att i den typen av tillbedjan, och det här var också någonting Åsa pratade om, att jag kommer ihåg hon pushade mig väldigt mycket så här, att våga ställa dig upp, våga sträcka dina händer. Och där hände någonting med mig som gjorde att jag... Det här är någonting som jag också kan känna att jag saknar idag. Gick man på en gudstjänst i Knutby så var det mycket lovsång, mycket det att man sträckte sina händer och man blir väldigt berörd.
Mm. Emotionellt.
Ja,
och
det jag kan också se är att det är förmodligen helt okej i en sund och bra miljö att göra det här liksom så. Men utifrån min del, som också kanske just det här med känslor har varit kanske något jag har haft lite svårt att hantera som person i vissa lägen, så blev det väldigt starkt då när Åsa liksom ledde mig framåt i det här. Och jag säger det egentligen bara för att jag ser inte bara som något rent negativt, eller jag kan se det som en väldigt positiv sak, men jag kan se att man med musiken i gudstjänstformen eller i en religiös upplevelse, det blir väldigt starka krafter.
Ja, det gör det.
Och om man nu ska tala om manipulation, jag kan ju se, här har ju, då kan vi gå ut och gå långt utanför livets ord, utan vi kan bara se frikyrkan överlag, att här har ju manipulerats väldigt mycket. Man använder musik i samband med frälsningsinbjudningar eller liknande saker.
Och samtidigt så säger ju många musiker, nu pratar vi kanske stora konstnärer inom musik, att just i Sverige så finns det så många duktiga musiker tack vare frikyrkorörelsen. Mm. Och att man, det var ändå en del i församlingslivet där man kunde ta ut svängarna lite grann. Min egen pappa var ju med i den här så kallade jubelkvartetten på 40-50-talet. Alltså de kunde med musiken lite underhållning, show, men också det här känslomässiga budskapet. Så det som kanske på en nattklubb eller på en rockgala, om man tittar på Hillsong nu för tiden eller Livsord, ja, men det är ju ljuseffekter, det är fantastiska liksom, högtalar, elektronik och allting. Så det är som en show. Det är lite grann som man tittar på tv på Melodifestivalen. Så att man lyfter in någonting från det världsliga som vi människor tycker är njutning, kul, härligt. Och så lägger man in det i gudstjänst. Mm. Men man förskjuter ju då tanken på samvete, följa Guds röst, hitta det här inom sig själv till den här emotionella, som de gamla grekerna skulle säga, dionysiska sidan av andlighet.
Alltså det jag själv idag kan tänka på, för det som ofta är då i nu knyter jag det ganska mycket då till Knutby och Åsa och den delen. För att när jag mötte henne så kom ju det här med lovsången in. Känslomässigt. Och många gånger så var det också att man öppnar då sitt känsloliv. Och jag då associerade väldigt mycket till Guds upplevelser. Sen gick man över i en förbönstund många gånger. Och dels hade man de här... jag har liksom upplevt det här att man faller i anden eller att man sådana saker sker, starka liksom känslomässiga upplevelser. Men också det här att många gånger så de här förbundsstunderna blev ju någon slags blandning mellan själavård, profetisk vägledning. Och i det här så kan jag kan se, alltså det här passar ju som hand i handske för oss av alla. Alltså här fick hon människor att öppna sina hjärtan och berätta om sina kanske djupaste hemligheter. Mm. Och hon samlar ju på sig information som kunde användas mot människor på ett väldigt skrämmande sätt.
Där sa du hela sekt. Det som skiljer sekten från den sunda religionen, och det är när de ledande får förtroenden och vänder dem emot den som har gett den.
Mm. Ja, men jag kan nästan tänka, tänk om en katolsk bikt var så att de hade musik i biktstolen. Mm. Det ska man ju, nu ska du blunda och sen så ska vi ha lite ska vi öppna upp ditt känsloliv här först. Det skulle ju man med en gång känna så här, nej men det är ju sjukt, eller om det kanske finns inom terapi, det vet jag inte, men man skulle ju reagera på det.
Nej, men det betyder ju att man löser upp nära till gråt, nära till barnsjälen, tidiga minnen, nära till besvikelser, sorger och allting. Så att, och det är faktiskt flera lyssnare som har föreslagit att vi ska tala i sektpodden om texterna, orden man sjunger. För det är ett väldigt enahanda, och det är inte, om du tar segertoner, blott en dag, ett ögonblick i sänder, det är liksom ändå en berättelse. Mm. Det är som ett förlopp, och i salmen var Gud, att vår borg, alltså att det är ett bildspråk som är specifikt och innehåller någonting. Men lovsångerna, det är liksom runt samma. Och det här försätter oss, som du har beskrivit så fint, kan försätta människor i transliknande tillstånd. När man liksom släpper på kontroll och släpper på och bara är vidöppen till egentligen vad som helst i nära det undermedvetna och känslolivet.
Mm. Ja, jag tycker det är intressant det där. Och som sagt, lovsången, den kom in väldigt mycket med livets ord.
Liksom. Mm.
Fast de hade ju också mycket så här proklamationssånger och Raoul, en hjälte för vårt land, hade hett för någon, de sjöng om Raoul Wallenberg och de hade mycket sådana.
Men det var väl just det här strids, det här som vi pratade med soldat och stridsberedskap och nästan lite marschaktigt för att komma i den stämningen också. Så det finns ju någonting suggestivt i det också, tänker jag. Ja, kära vänner och alla lyssnare också för den delen, tiden går. Vi har massor att prata om och är jätteintressant. Vi är nog där att vi behöver sluta, tror jag, för idag. Är det någonting vi vill tillägga innan vi säger hej då?
Tacka Peter. Mm. Det här var jätteintressant att få din och var fanns broarna, bryggorna mellan den nya trosrörelsen som kom med Livets Ord och Knutby. Och det känner jag att nu blir det jätteintressant kanske att få träffa en före detta medlem som växte upp i den här rörelsen.
Mm. För det är ju väldigt intressant just som vi har pratat om många gånger, det här med ett barn som växer upp. Jag tänker just på det här med att vi pratar om lovsång och påverkan och känslolivet, att växa upp med de bitarna. Ja, det blir väldigt intressant. Tack för idag!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.